8, Ölands norra udde sydväst 3, Harstena syd 2, Hoburg och Fårösund sydväst 3, Landsort sydväst 9, Skarpö sydost 1, Svenska högarna sydost 4, Söderarm syd 4, Finska Utö väst 5, Nyhamn syd 2, Märket syd 4, Örskär och Äggegrund sydost 7, Kuggören sydost 3, Brämön syd 4, Lunge nord 4 och dålig sikt. Skaxudde ost 3 och dimma, Järnäsklubb syd 2, Holmön ost 2, Bjureklubb syd 1, Piterönskär syd 2, Rödkallen väst 5, Kemifyr syd 4 och avslutningsvis Storön syd 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för idag. Oss hör du igen imorgon bitti klockan 05.55 och då med sjörapporten. Till dess, till dig som lyssnat, jag vill önska dig en fin kväll och en god natt. Nu dags för Ekots introtoner.
Först Ekot klockan 10 om nya turer i om Trumps tullar. För igår stoppades Trumps tullar av en federal domstol i USA, men Trump-administrationen överklagade och nu har en appellationsdomstol beslutat att tullarna tillfälligt får fortsätta att gälla medan rättsprocessen kring det här pågår. Domstolen som stoppade tullarna igår menade att Trump överskridit sina befogenheter när han utlyste ett nationellt ekonomiskt nödläge för att kunna införa tullarna. USA:s handelsunderskott utgör inte ett ovanligt och extraordinärt hot, enligt domstolen. Men nu pausas alltså domstolens tullstopp. Israel har nu ställt sig bakom ett amerikanskt förslag om en vapenvila på 60 dagar. Det uppger Vita huset. I förslaget ingår bland annat att Hamas ska släppa 10 personer ur gisslan och lämna över kropparna av 18 döda. Hamas säger att man överväger förslaget men att det inte uppfyller deras krav. Så Sverige, på Socialdemokraternas kongress debatterades idag hur partiet ska ställa sig till arbetstidsförkortning. Till sist landade man i att partiet ska jobba för en generell arbetstidsförkortning. Annika Strandhäll, som varit engagerad i frågan, är nöjd.
Det här är ett historiskt skifte för socialdemokratin. Det är första gången på flera decennier som vi så tydligt säger att arbetstiden ska ner och den ska ner brett.
Ja, här på Socialdemokraternas kongress har frågan om arbetstid varit omdebatterad. Till slut landade man i ett kompromissförslag som säger att det är arbetsmarknadens parter som ska komma överens och att det inte blir någon tvingande lagstiftning nu. Men Annika Strandhäll är nöjd eftersom man öppnar för regleringar på området.
Men det är inte något liksom hot om lagstiftning om de inte kommer överens. Det är inte så man ska tolka det.
Jag ser ju ändå, jag har ju lyssnat in alla som har talat på den här kongressen. Det finns ju ett enormt starkt tryck i hela den här frågan. Och det som ändå finns med i de här riktlinjerna nu, det är ju att vi som sagt var öppna för olika typer av regleringar. Och vad det då skulle kunna innebära, det får man ju återkomma till.
Det stod ingenting om regleringar på området i partistyrelsens första förslag. Arbetsmarknadspolitiska talespersonen Ardalan Shekarabi tycker inte att man ska se omskrivningen som ett hot om att det blir en lagstiftad arbetstidsförkortning om parterna inte kan komma överens.
Vi har tilltro till parternas ansvarstagande och LO kommer nu att inleda samordnade förhandlingar. Och vi ser att det finns en väldigt ärlig och stark vilja att sänka arbetstiden.
Reporter här Emilia Aro. I Trollhättan drabbades 18 lägenheter av den kraftiga branden i ett flerfamiljshus där under dagen. I en av lägenheterna som förstördes bodde Emil Elbostani som ska ta studenten om några veckor.
Studentmössa, kostym, skor, smycken som jag köpte just för studenten som en liten present för mig själv. Allt är kvar där.
Du tog dig ut med din familj i alla fall?
Mm. Jo, det är så att min familj hade åkt till Borås för Kristi Himmelsfärdsmässa. Och jag var på en sista minuten shoppingrunda, så att säga, med mina vänner. För jag har bokat studentresa och vårt plan lyfter imorgon. Så det kom som en chock när jag fick ett samtal att det brinner i vår lägenhet.
Reporter var Tommy Öster på P4 Väst. Så sport och fotboll. Efter en riktigt dramatisk final så tog Häcken hem Svenska Cupen efter att ha besegrat Malmö FF efter straffläggning. Häckens lagkapten Simon Gustafsson, som missade en straff, hyllar lagets förmåga att hålla ihop och steppa fram när det behövs.
Nej, det var ju en form av superångest. Jag vet inte, jag hade missat så många straffar och knappt någon i min karriär, så det var, och det gör jag gärna inte igen, för det var fan ingen trevlig upplevelse. Men det är då som liksom det också är det här mikroexempel på att vi har varandras rygg, och då är det någon annan som steppar fram, och det är precis det som händer under straffläggningen också, så det är poetiskt.
Säger Häckens Simon Gustafsson till Radiosporten, och segern innebär att Häcken får kvalspela i Europa kommande säsong. Så vädret. Imorgon får landets södra och mellersta delar molnigt väder och tidvis regn eller skurar som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån, och i södra Lappland följs det av regn. Temperatur i allmänhet mellan 13 och 18 grader. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Det är ju lite särskilt idag, och även i P1. Studio 1:s sena sändning utgår, och de närmsta 1,5 timmarna så får vi istället veritabla naturupplevelser. Strax så sänder vi morgonens andliga gökotta i repris. Men innan vi hör det, ett naturreportage. Vi sätter oss i ekan med Naturmorgons reporter Thomas Öberg och fiskebiologen Andreas Broman.
Och här har du fått en fisk som nog inte många kan så mycket om och känner till. Vad är det du har i handen?
Ja, men
15-20 centimeter lång.
Ja, men kolla käften. Kolla gapet här. Ja, alltså, kolla huggtänderna.
Och tänder.
Och på tungan.
Tänder på tungan.
Ja.
Silvrig, vacker.
Det är ju värsta monstret egentligen.
Ska du fråga någon så ska de ändå gissa på strömming eller siklöj eller någonting sånt där. Men det är det inte, vad är det?
Nej, det här är ju slommen kallas den för.
Ja.
Och vissa kallar den för slom och andra kallar den för nors.
Ja. Kallas den slom här uppe i Norrbotten?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men det är
jag är ju ingen riktig norrbottning. Jag har ju bott vid Söderhavet i 23 år.
Men det kan bli om du jobbar på det.
Ja, precis. Ja.
Norsen, vad är det för fisk?
Ja, men det är ju en fisk som luktar gurka.
Får känna. Ja, men lite fantasi. Fantasi så luktar det gurka, visst gör det?
Ja, absolut.
Ja, och gurka 100%
är gott. Gurka. Det luktar nästan mer gurka än gurkan. Det är som koncentrerad gurka.
Just det. Nu luktar det lite abborre och gärs från din hand här också. Så det
ja.
Men du, nors, den har alltså en liten fettfena.
Ja, men det är ju en laxfisk. Det är det. Det är en av våra vårlekande laxfiskar.
Det är det. Mm. Berätta mer.
Ja, men det är ju en... den finns både i lite större sjöar, i sötvatten. Och så finns den ju i princip längs hela Östersjökusten. I alla fall från Bottenviken ner till Stockholms skärgård. Jag är osäker på hur långt ner den går.
Ja, den fiskas ju... Känt fiskar ju med stora sänkhovar från båtar i Stockholms ström.
Ja, precis.
Som många har sett.
För den simmar ju in mot älvar och åar och så. Och det är där den leker.
Här båten. I Norrbottens kusten går det in i åar här och leker?
Inte enbart. De leker ju i sjöarna också. Men,
och ute i havet.
Och här ute i kusten. Här är så låg salthalt. Den salthalten här är ju bara 1 promille ungefär, och ibland 2.
Ja,
nere på djupen kan det vara 3 promille.
Just det. Det hellregnar när du sitter och plockar ut fisken ur näten här, så att
så är det ibland.
Vi börjar nästan känna oss som norsar som simmar här nu. Otroligt silvrig, glänsande.
Ja, precis. De har liksom inga fjäll så här som lossnar så mycket.
Nej.
Utan det är en väldigt speciell fisk. Och en silverblank, lite ljus rygg.
Lite skimrande, lite makrillskimmer nästan över det här i regnbågsfärger.
Men det är ju gapet som är slående.
Och varför har den så vassa tänder?
Ja, men jättebra fråga.
Ja. Jag menar, vad äter den?
Med tanke på hur gapet ser ut så kan man ju tänka sig att de äter ganska mycket fiskyngel och så. Mm. Men jag vet inte hur pass studerat det är faktiskt. Mm. Varför har man annars sånt här gap på de här tänderna? Alltså? De här, det är ju en vampyr. Fast med tandgarnityr också på tungan.
Ja. Och en stjärtfena som är djupt kluven, ja, som en svalstjärt.
Ganska smal, ja. Precis. Långsmal fisk.
Ja. Ja.
Jag tror den största vi har fått nu här på det här kustbrofisket, den var 27 cm, så det var ju ändå en rejäl. Den här är ju bara, ja, kanske knappt 20 eller 20. Ja.
Och här kommer en strömming.
Det här är nog strömming.
Ja, då ser man skillnaden verkligen. Mycket fjäll och stora ögon. Och, ja,
den här är ju också ett stort gap.
Ja, men inte vassa tänder.
Inga vassa tänder.
Nej, nej.
De här är ju rena planktonätare.
Jaha.
Far runt i stora stim och...
Just det.
Jag vet inte.
Ja. Tack Andreas Broman. Just nu blöt fiskebiolog.
Ja. Med en lätt doft av gurka.
Så är det. Det är gott.
Och vi stannar kvar vid vattnet. Så här lät det i morse klockan 8 i P1.
Jag söker mig till vatten. Jag söker mig till bäckar, fontäner, åar, dammar, älvar, hav. Och som nu en insjö. Det är som en törst som drar mig till vatten. Där finns liv, syre, vila, skönhet i glittrande vågor och i mörka bråddjup. Men det finns också det som släcker den inre, andliga törsten och som ger en kontakt med källan inom. Där vilar heligheten. Jag heter Marianne Greip och just idag sitter jag på bryggan vid Helgasjön utanför Växjö i den här direktsändningen. Och med mig här på bryggan finns Are Norrhava som är präst i Vantörsförsamling i Stockholm. Vilka är dina tankar om heligt vatten, Are?
Mm. Alltså när man pratar om helighet så handlar det ibland om sånt som är väldigt sällsamt och ovanligt. Alltså någonting fridlyst. Och då tänker jag på en grön tjärn uppe i Hälsingland där naturen är väldigt speciell. Och på en bäck som bryter fram där. Och där är jag faktiskt döpt som liten i det källvattnet ur Gladbäcken.
Mm.
Men samtidigt så sitter vi nu också bredvid en bastu vid en sjö. Och då tänker jag också på allt det här vattnet som finns inom oss. Det är också en bild av helighet. Det här som är så nära att det nästan är närmare än vad vi är oss själva. Jag tänker på tårar, men också på svett. Alltså hörde man säga att i bastun så sitter jag och svettas mina bönor.
Mm. Det är också heligt vatten. Men du, vi kom ju hit för någon timme sedan bara för att börja förbereda den här sändningen då. Och jag har ju varit här många gånger förut, men du såg den här platsen, eller ser den här platsen för första gången. Kan du beskriva vad du ser och vad din känsla är?
Mm. Ja, men jag kände att någonting lade sig rätt i mig när vi kom ner till vattnet här. Vi sitter vid en brygga som är lång, går rakt ut i sjön och sjön är ganska stilla. Det glittrar lite så där med sol över ytan och så grönt och fint försommarljus från träden och vassen här omkring.
Men det är en fin plats tycker jag. Och det är också så att Helgasjön där vi sitter då, det var ju inte en tillfällighet att vi satte oss här. För att namnet, man tror ju att det har sitt ursprung ur det fornnordiska ordet helgi. Som betyder just helig eller helgad. Så det var en ganska passande plats att sitta och sända det här programmet som vi har gett rubriken. Det heliga vattnet från livsåskådning i P1 då. Vi kommer att prata om vattnets betydelse inom olika religioner och livsåskådningar de närmsta 1,5 timmarna. Och här är några av de röster som du kommer att höra, du som lyssnar.
Den judisk-kristna skapelsemyten berättar om det mörka och djupa kaosvattnet som täcker jorden.
Vattnet är moder till det födda universum och upprätthåller alla skapelser. Dess källa och början är i rymden.
precis som åns grumliga vatten reflekterar fullmånens ljus, så speglar mitt sinne världen, oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är närvarande.
Inom islam är inte vattnet bara en fysisk substans. Det är en symbol för renhet och förnyelse.
Det här samiska känslan att vi är naturen. Att veta det. Att det inte finns någon skillnad där.
Det här var klipp ur några av de korta betraktelser som vi kommer att få lyssna på under den närmsta timmen. Och de är hämtade från de fem världsreligionerna. Men på slutet hörde vi också ett plums, för ganska snart så kommer det en gäst som ska bada härifrån bryggan och berätta varför badet är viktigt för hennes andliga liv. Vi hörde också rösten från Elin Taylors som är samisk sångerska och jojkare. Och hon kommer att finnas med vår reporter Lisa Henkov från vårt systerprogram här på P1, nämligen Naturmorgon. Och du är med oss nu, Lisa.
Ja, det är jag.
Ja, var är du?
Jag är i Sierre naturreservat. Jag är alltså öster om Jokkmokk, norr om polcirkeln.
En bra bit härifrån med andra ord.
Ja,
och du har också vatten där, det hör jag.
Ja, vi har sökt upp en liten bäck som rinner här. Eller det är en ganska, i sydsvenska mätt mått så är det ju ett rejälare vattendrag. Men här uppe är ju vattendragen stora. Det är mycket vatten i det här landskapet. Både på vintern när vattnet färgar landskapet vitt som snö och på sommaren. Och våren särskilt då när det flödar vatten genom hela landskapet från väster till öster.
Kan du ge oss en liten hint om vad ni ska prata om, du och Elin, under morgonen här?
Ja, men dels så ska ju jag ge lite naturvetenskapliga perspektiv på det här med vatten. Och sen så ska jag och Elin prata om vattnet i den samiska andligheten och också kommer vi prata om att få höra en sång till källan.
Mm. Mm. Och då är det Elin som sjunger, förstår jag.
Ja.
Ja, vad fint. Och jag och Are, vi kommer då prata om andlighet och religioner och olika sorters vatten som finns i, alltså allt från dopvatten och vigvatten och källvatten och annat kommer vi prata om här från bryggan då. Och som ni hörde tidigare så var det så att vi har klipp från olika världsreligioner. Och vi sänder ju andakten i P1 också. Och varje vardagsmorgon, 5:45 på morgonen sänds de. Och vi sänder temaandakter med fem världsreligioner. En vecka förra året handlade en sån temavecka om vatten. Och vi har fångat upp några delar ur andakterna. Först ut är Susanne Dahl som är studentpräst i Umeå.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en Guds vind svepte fram över vattnet. Vatten är livets ursprung. Darwin föreställde sig att livets vagga var en liten sjö. Andra har föreslagit havsbotten. Nu har de gamla teorierna begravts och forskarna menar att livets uppkomst kan ha skett genom att en gejser skickade upp en kaskad av skållhett vatten i luften. Så föll vattnet ner igen som ett tätt, varmt regn som fyllde små, nästan uttorkade vattenpölar i det karga landskapet. Landskapet var ett av få landområden, ett antal vulkaniska öar i ett oändligt hav. Planeten var fortfarande mycket ung, men på plats i denna ogästvänliga värld var ett virvar av kemiska reaktioner i färd med att skapa det första livet. Det liv som sedan dess har erövrat alla delar av vår planet. Från glödheta klippor, djupt nere i berggrunden, till snötäckta bergstoppar. I begynnelsen var vatten. Det var så livet började. Den judisk-kristna skapelsemyten berättar om det mörka och djupa kaosvattnet som täcker jorden, och Guds vindens rörelse, en närvaro, en vilja, en riktning. Och skapelseorden bli till. Och liv skapas. Ordning ur kaos.
Hon, Susanne Dahl, hon hänvisar till första Mosebok här, tror jag. Men kaosvattnet, vad menar hon med det, Are?
Mm, hon sätter verkligen ord på en nyckel, om man ska förstå vattnet i våra traditioner. Och det är liksom att vattnet både är källan till liv, men också kan vara liksom kaotiskt och någonting som kan hota livet. Dubbelheten där. Jag vet att jag hörde påve Franciscus säga liksom att det här rörelsen är egentligen från kaos till kosmos. Det finns i det lilla och i det stora. Och han gjorde då en parallell till idag när vi ser liksom socialt kaos eller politiskt. Trycker då på hur viktigt det är att vi lär oss att liksom stilla och hitta, ska jag säga, så hitta till någonting lugnare i oss själva, så att också kaos kan bli ordnat liksom i världen. Mm. Så att det är en bild både för det inre livet och för det yttre livet. Mm. Och så både någonting som är helt livsnödvändigt, men som också kan vara lite oberäkneligt och som vi inte har kontroll över.
Du har vatten i rörelse hos dig, Lisa.
Ja, jag har ju det. Det pålar. Och det är så kraftfullt att vara nära ett vattendrag så här. Jag sitter ju nu på kanten och det är väldigt svårt att ta sig fram faktiskt. För att vattnet har ju verkligen tagit landskapet i sitt grepp. Det är en våtmark och sen kommer det en kulle lite längre bort som är sandig. Och så växer det enar och fjällbjörkarna som är här, eller det är ju små björkar, de har ju inte slagit ut sina blad än. Så att ni sitter i något grönt, frodigt där, och här är det tallgrönt, engrönt, men inte lövgrönt ännu.
Just den här morgonen är det ju nästan full sommar här. Det bådar gott för dagen, det börjar bli varmt, och vi har sett tre familjer med sjöfågel här. Men vi var inte helt säkra på vad det var, för vi har inte samma koll på fåglar och sånt som du, Lisa. Men här är ju grönt och det är en helt annan vattenmiljö här.
Ja, och det här med vatten, alltså det som jag tänker på först när vi började prata om vatten, det var ju också det här med den här lilla molekylen. Alltså vatten är ju en liten molekyl, en syre och två väteatomer. Det är pyttelitet liksom jämfört med mycket annat vi har runt omkring oss. I molekylväg. Men det har den här förmågan att hålla ihop. Och det är ju det som gör att det blir det här flödet, ytspänning och att iskristaller formar sig enligt vissa sätt. Det är ett speciellt sätt som vatten har att hålla ihop med andra vattenmolekyler på, som gör att det får de här unika egenskaperna som kanske bidrar till att det finns i vår kropp och bär information och bär näring, bär allting i vår kropp liksom. Vi har ju 60% vatten ungefär i kroppen, brukar man säga, men när man är nyfödd då har man 80%.
Oj.
Så det är verkligen ja, fascinerande.
Ja, vatten är liv, det har vi ju liksom fått höra här nu både från dig och Susanne då.
Ja, och det, så är det ju i naturvetenskapen också. Sen finns det en aspekt till som blir extra tydlig när man är så här långt norrut, när det gäller just hur vatten beter sig som vätska. För det så finns det ju i luften vattenånga som kan kondenseras och komma som regn. Och sen finns det ju också is som är liksom den andra sidan av vatten, och snö med de här iskristallerna och det. Och det som är så otroligt speciellt med vatten och som man har forskat på länge och har försökt att förstå hur det egentligen uppstår, att vatten när det fryser, när temperaturen blir mindre, lägre, då brukar liksom rörelsen i vattnet, den minskar också, Men det som händer är ju att vattnet utvidgar sig när det blir is. Så det blir som luftigare och lättare. Och det är det som gör att vi har sjöisar som ligger på sjön och inte sjön flyter från botten. Och för livet så är ju det otroligt viktigt. Därför att då kan ju fiskarna och allt livet finnas kvar i sjöar och hav under vattnet. Och det är ju samma sak med isberg, att de överhuvudtaget flyter. Så att ja, det är en fantastisk...
Det är en spännande molekyl också.
Verkligen.
Du, vi ska från en bäck eller ett vattendrag i Sierre utanför Jokkmokk ska vi till en å utanför, eller ja, i Halland någonstans. Vi ska höra Parker Hall som är zenbuddhistisk ledare i Göteborg som har gjort en andakt om vatten.
Månen reflekteras i ett sinne klart som stilla vatten. Även de brutna vågorna reflekterar dess ljus. I mitt utövande av zen så försöker jag se bortom mitt vardagliga dualistiska perspektiv där det finns ett jag någonstans här inne och en värld där utanför. En liknelse som ofta används i zen är att vi är som vågor på havet där vågen är vår upplevelse av vårt individuella jag. Vågen kan glömma bort vad den är och fastna i en vanföreställning om att den bara är just den här vågtoppen. Nöjd här uppe på toppen men rädd för att rulla ner och dö. Det vågen så lätt glömmer bort är att den förvisso just nu är eller händer som en våg. Men oavsett form är havet, är vatten. Och eftersom vågen är vattnet i havet är den också alla andra vågor samtidigt. Både hav och våg är vatten och blir till tillsammans. Precis som åns grumliga vatten reflekterar fullmånens ljus så speglar mitt sinne världen oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är närvarande. Månen reflekteras i ett sinne klart som stilla vatten. Även de brutna vågorna reflekterar dess ljus.
Parker Hall, zenbuddhistisk ledare i Göteborg i en buddhistisk andakt då, som sänds i andakten i P1 här för ett år sedan. Det påminner lite grann om en dikt av Rumi som jag har hört.
Ja, absolut.
Visst är den fin?
Tänker du på den här med att kunna se månen och stjärnorna speglas i sitt eget väsen först när vattnet lägger sig?
Ja, det är nästan samma ord egentligen som de använder där.
Eller? Ja, verkligen. Jag tror också att det är en mänsklig erfarenhet oavsett om man mediterar eller inte. Alltså, här blir vågen en bild för människans inre liv och för sinnet och sådär. Att få uppleva hur det liksom stillar sig inom en. Komma till en sån här plats till exempel och liksom bara så här vara med vågorna och deras rytm kan göra att någonting lägger sig. Och att det blir kanske inte spegelblankt men nära på. Och att man då också ser lite mer klart kring sitt eget liv. Men jag tycker det är så fint det här. Han säger också att även en bruten våg reflekterar. Det är liksom, det blir en andlighet som inte är inne på perfektionism eller prestation utan ja, alltså även om vågen är lite bruten så kan det ändå reflekteras där i.
Har du någon sol, Lisa, hos dig som kan glittra i bäcken eller i vattendragen?
Alltså, som det glittrar. Det är så soligt och himlen är så blå och när jag tittar mot vattendraget här så är det ju så att det är massor av fjolårsgräs som hänger ner i gula draperier och så sticker det upp lite grönt på sina håll, men det har inte kommit så långt. Men det finns något som är så påtagligt här när jag tänkte på det här med vattnet och rörelse och alltihop, och det är att det flyger runt en hel del mygg faktiskt. Ganska stora myggor. Och myggorna är ju så speciella för det är väldigt mycket liv som rör sig mellan vatten och luften och marken så att säga. Och det gör ju myggorna till exempel att de växer till som larver, ägg och larver i vattenpölar och sen så genomgår de sin omvandling och flyger iväg. Och det är ju, ja, det är så vackert. Men vatten formar ju också landskapet. Här sitter jag ju och ser formligen hur inlandsisen har avsöndrat kulle efter kulle med sand när den har stått här och älvar har dragit fram när isen har gått tillbaka. Så alltså, det går inte att förstå, tror jag, riktigt hur viktigt vattnet har varit för landskapets utformning och också för exakt vilket liv som finns på en plats.
Mm. Och också fortsätter att vara, naturligtvis, och väldigt tydligt när vattnet inte finns också längre, när det drar sig undan.
Ja, precis. Det ger verkligen, det är som en barriär för liv på något vis, om det finns vatten eller inte.
Ja. Vi ska lyssna på ytterligare en andakt från de här temaandakterna som vi sänder. Och vi ska lyssna nu på Paras Sharma som gör hinduiska andakter här i P1. Och där finns också en koppling och liknelse mellan själen och vattnet, precis som det var med Pake vi hörde här tidigare.
Precis som vattnet i olika floder går in i det stora havet, går själen in i oändligheten. Vattnet är en evig kraft som sträcker sig bortom den fysiska kroppen med dess ständiga rörelse genom avdunstning, nederbörd och flöde. Vattnets cykliska natur liknar själens återfödelse och kontinuerliga kretslopp. Den eviga cykeln av födelse, död och återfödelse. Vattnet är moder till det födda universum och upprätthåller alla skapelser. Dess källa och början är i rymden och i djupet av havet är dess ände. Detta citat från Rigveda placerar vattnets källa och början i rymden och betonar dess överjordiska och andliga ursprung. Av hinduer hyllas floden Ganges som en gudomlig ström som kommer från himlen till jorden för att rena själar och avlägsna synder.
Rymden är källan och havets botten dess ände. Det tycker jag ger en fantastisk bild. Man ser liksom hur en flod börjar i himlen och sen sträcker sig ända ner till djupaste havsbotten. Man säger ju också Paras här, att Ganges kommer från himlen för att rena människor från synd.
Mm.
Det är ganska fina bilder.
Väldigt starka metaforer. Men det är slående också hur liksom i religion efter religion så har människor tagit hjälp av just vatten för att försöka orda om det som är svårt att förklara. Men som ändå är så viktigt i livet.
Mm. Och det är ju just det här med att rena människor från synd, det är också någonting som är återkommande. Och vi kommer att prata ganska mycket mer om det, om tvagning och annat. Men jag vill också spela upp ett litet inslag om en hinduisk festival som hålls varje år, som heter Kumbh Mela. Och i år, den 13 januari, så inleddes den här festivalen. Och den lockade ungefär 400 miljoner besökare i Indien till de stora heliga floderna då för ett heligt dopp.
Det kändes fantastiskt och vi stötte inte på några problem alls, säger Karan Singh som precis gått upp ur badet och försäkrar att vattnet inte alls var kallt. Under morgontimmarna badade enligt myndigheterna 6 miljoner hinduiska pilgrimer där floderna Ganges, Yamuna och Saraswati möts. De kommande 45 dagarna beräknas 400 miljoner vallfärda hit för att ta ett heligt dop som enligt de troende renar själen och leder till att man slipper återfödas. Ganges är trots sin status som helig kraftigt förorenad. Inför festivalen har avloppsrör som mynnar ut i floden stängts av. Och flodens mående engagerar. Den här sången tackar Ganges för att hon förser oss med vatten och en massa annat som inte andra gudar ger oss, säger Meradevi som gör en ritual med blommor och sång till Ganges ära efter sitt dop. Naila Salim, Prayagraj.
Du lyssnar på ett program från Livsåskådning i P1 med mig, Marianne Greip. Och med mig har jag Aron Arhava som är präst och meditationslärare. Och vi sitter här den här vackra morgonen på en brygga vid Helgasjön utanför Växjö. Och med oss har vi också Lisa Henko som ni har hört, vår reporter på Sierra utanför Jokkmokk. Och vi har ytterligare en gäst här som heter Maria Ståhl. Hon är med oss här. Hon bor i Växjö. Hon har verkat under många år som yogalärare, vandringsledare och som tidigare kallade sig sekulär buddhist, men som nu har konfirmerat sig som vuxen och precis gått kyrkans grundkurs på Sankt Sigfrids folkhögskola, där vi nu sitter på deras brygga, på deras område. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
Du har badat här ganska många gånger här vid Helgasjön.
Det har jag.
Ja, ett heligt vatten. Vad har du för relation till Helgasjön egentligen?
Ja, men jag har en ganska stark relation till Helgasjön. Jag har ju inte alltid varit en sån här året runt badare som jag är nu. Men jag började för några år sedan att bada och sen i mitt liv så hände det ganska mycket jobbiga saker. Det var lite sorg, det var uppbrott. Och då blev Helgasjön, framförallt Helgasjön och badet, en ovärderligt viktig del i mitt liv.
Kan du berätta hur?
Ja, det var att jag kände att jag var tvungen nästan att bada. Jag hade ett behov av att bada, jag hade ett behov av att vara omsluten. Och man skulle nästan kunna säga, och jag tänkte nog så här också, att vattnet var som Gud för mig. Att jag längtade, jag behövde, jag ville bara vara omsluten, totalt omsluten. Och känna det i hela kroppen. Någonting som faktiskt fysiskt kändes i hela kroppen, att här, nu är jag omsluten, jag får vila. Ja, jag är buren.
Mm. Men det var också egentligen innan du hade en tro, eller?
Ja, det var väl på vägen kan man säga. Jag hade ju i mitt liv just då så började jag också att utforska nåden. Jag brukar kalla det för att jag började utforska nåden. Jag hade väl haft lite svårt att vara hållen och vara buren tidigare i mitt liv. Och sen så kom nåden in som en bild. Och där gick jag vidare och där kände jag mycket att vattnet var... Ja, vattnet blev nästan nåden för mig.
Mm. Det är så spännande att du pratar om nåden. För i kyrkan, en av de vanligaste frågor som jag får är så här, vad är den här nåden som ni pratar om? Och jag tänker när jag lyssnar på det att man måste nästan liksom hitta det upplevelsevägen. Alltså du pratar om att bli omsluten och verkligen känna i kroppen, att vara buren. Alltså jag förstår precis vad du pratar om och jag tycker att det är en bra förklaring på vad nåd är.
Hur har du en ritual när du badar? Gör du den på ett speciellt sätt? Eller?
Nej, jag gör nog på lite olika sätt. Jag kan både gå i med hela kroppen alltså att sänka mig ner så typ i vattnet, men också gå det och verkligen känna del för del mötas av vattnet. Och jag tänkte på det här nu, jag hörde en predikan förra söndagen där det var bönsöndagen och då kände jag sig, ja men precis, det badet var och fortfarande är till viss del för mig också, att det är en bön. Omslut mig, håll mig,
ta hand om mig.
Ja, låt mig få vila här nu.
Så fint, Maria, du har ju badkläderna på dig också nu, eller ja, och badrock över, och det är en strålande fin morgon. Du är redo för att bada helt enkelt.
Jag är alltid redo att bada.
Ja, du får hemskt gärna bada och berätta sen lite mer om vad badet betyder för dig. Så ska vi prata om andra sätt att sänka sig i vatten, du och jag, det tänkte jag. För att till exempel här så vet jag att det är ju en folkhögskola här, en kristen folkhögskola, och Karina Samuelsson som är skolpräst här, hon döper konfirmander precis bakom oss här ibland när det kommer alltså unga människor som inte är döpta som barn,
vilket blir allt vanligare.
Ja, och då går de ganska ofta hit. Nu ser vi Maria gå ut på den här långa bryggan här, hon har badrocken på sig fortfarande, nu åker den av.
Mm. Men ungefär så där ser det ut också när unga eller vuxna döper sig alltså i havet eller i en sjö. Man går ut i sina långa vita liksom, dräkter och så sänks man ner. Och jag menar, det är ju någonting som många upplever som andligt, det här, att man får känna med kroppen. Och det blir en skillnad. Jag tänker, när jag döpte så var jag en liten bebis. Mm. Jag minns inte det. Men det är ändå någonting som jag kan liksom påminnas om när jag sänker ner mig själv i en sjö. Mm. Och liksom känner mig liten.
Nu hör vi. Vi har en stor mikrofon stående längst ut på bryggan. Så nu hörde vi Marias... när hon lägger sig ner baklänges här i vattnet.
Hon är i sitt element.
Ja, blundar.
Nej, men det här med litenheten, Marianne. Alltså just det här, liksom, när jag hör Maria berätta också. Det är så lätt att tänka att det är någonting dåligt. Att man ska vara stor och sådär. Mm. Men jag kan känna att det är så otroligt sunt ibland för mig. Att få känna liksom den här... Liksom, jag menar, att havet bär, att vattnet är större än mig. Och att jag faktiskt kan slappna av en stund nu. Så när då unga människor dör på det sättet så blir man också tillbakalutad i prästens famn, ner just i vattnet det. Sådär. Och det är ju så gammalt att man gör så när det är större.
Ja, för det är ju verkligen en hand i ryggen där och att sänka sig ner. Och om man gör som Maria gjorde, lutar sig tillbaka och lägger sig och flyter lite grann och slappnar av i full koncentration, så bär ju vattnet verkligen också. Då behöver man ju inte göra någonting. Det finns där bara.
Snacka om metafor för livet. Det är i alla fall vad jag kämpar med dagligdags. Liksom, att inte spänna emot så mycket.
Nej.
Det funkar inte så. Vi har inte kontroll. Men vi kan liksom stilla oss och försöka hitta in i den där platsen i oss själva.
Mm. Mm.
Men vad sa Pake? Liksom, även de brutna vågorna. Mm. Det är de här stunderna, ögonblicken, när man får luta sig mot något större.
Det finns ju en religion som heter mandeism, där dopet och vattnet är väldigt, väldigt viktigt och centralt. Och bland annat så dyrkar man ju Johannes döparen, alltså Jesus kusin då, som sin största och sista profet. Och det är ju en abrahamitisk religion, säger man då, som utövas i Irak och Iran. Men den finns i Sverige också. Ungefär 11 000 mandéer finns det i Sverige. Och vattnet har alltså den här centrala heliga betydelsen. Och där är ju dopet en väldigt viktig ritual. Och det måste ske i flödande vatten, alltså rinnande vatten. I en flod till exempel, eftersom den anses ha direkt koppling till den himmelska ljusvärlden. Mm. Och då är vi där igen. Alltså den hinduiska tanken där med Ganges och så. Och dopet är inte heller en engångshändelse. Man gör det inte bara en gång, utan det är en återkommande ritual.
Mm.
Som man gör många gånger under en människas liv. Och det är alltså en väg till renhet och närhet till Gud. Som, det är lite fint det också, tycker jag. Att man liksom, men det finns något liknande inom kristendomen.
Ja, för oss är det viktigt att vi döps en gång. Det är också att man inte ska börja fundera. Gick det rätt till? Skulle jag känna på något särskilt sätt? Nej, där handlar inte om min upplevelse. I grunden så är det något annat som är större. Men samtidigt så har många av oss behovet av att påminna oss om det här. Och då kan man få en doperinran.
Mm.
Kanske har du sett i kyrkor ibland, inte minst i kanske katolska länder, så finns det också vatten när man kommer in som man kan lägga på pannan och korsteckna sig.
Ja.
Men också på påsknatten i år, i midnattsmässan, jag har aldrig sett så många människor komma fram och just vilja få vatten på pannan och liksom få minnas och ta emot av en annan person också att du är döpt.
Mm. Du nickade här, Maria, du kom tillbaka här efter ditt bad.
Ja.
Du nickade när Aron berättade om det med vattnet i pannan.
Ja, jag var på nattmässan på påsken. Och då var det väldigt många.
Mm.
Eller det kanske inte var då, det kanske var en annan. Men under påsken i alla fall. Mm. Ja. Och det är ju väldigt fint.
Mm. Mm. Hur var det nu?
Ja, jag ville ju inte kliva upp egentligen. Men nu var jag ju tvungen att göra det. Det är fantastiskt.
Mm.
Mm. Fortfarande är det ju ganska lagom temperatur också, tycker ju vissa av oss då, som tycker sådär, om det här lite svalare.
8 eller?
nej. Det är varmt. Men jag tänkte på när du frågade här om jag har någon speciell, om jag har någon ritual.
Mm.
Och jag har en sak som jag alltid gör. Och det är att jag alltid tackar vattnet när jag har badat.
Mm.
Den sjön, det är vatten som jag har badat i.
Mm.
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 Har du hört det uttrycket, Maria, alltså att leva i sitt dop? Du säger ju ofta så i Svenska kyrkan att det är ett sätt att liksom tyda livet. Jag lever i mitt dop.
Nej.
Jag tar det till mig allt mer. Liksom, att en gång vart jag döpt och så kan jag försöka leva i det dopet.
Mm.
Och för mig då så är det precis, alltså, i upplevelse, emotionen, att verkligen så här, göra saker eller låta det ske.
Mm.
Mer än att tänka stora tankar om det.
Mm. Mm.
Betyder badet lika mycket för dig idag som det gjorde under den där perioden när du hade mycket sorg och så?
Det betyder lika mycket, men det betyder inte riktigt samma sak. Jag tänkte på det när du frågade mig vad jag har för relation till badet nu. Och det är mer en relation där jag också ger någonting.
Mm.
Där jag kanske ibland också väljer att inte bada.
Mm-hmm.
Och det var inget val för mig då. Då var det bara ett måste.
Mm.
Ett sånt starkt behov. Men nu kan det vara att jag väljer att inte göra det. Att jag kanske bara sitter vid vattnet. Men det är också någonting där jag ännu mer tydligt ger av min närvaro när jag går in i vattnet.
Mm.
Eller går ner i vattnet.
Mm. Mm. Det är en kommunikation helt enkelt. Där.
Det är en kommunikation, precis.
Och jag tänker, det för mig till tankarna kring de här heta källorna och sättet man badar på i Japan. Shintoismen och buddhismen där, som är ju lite sammanlänkade. Där uppfattar man de här baden som just en helig stund oftast. Att ett tillfälle man kommunicerar med sin skapare helt enkelt när man badar. Och många gör det i tystnad och i meditation och så. Och det handlar också väldigt mycket om att rena sig från synd. Och man befriar själen från synd. Och man tänker att ingenting kan återställa den inre balansen lika bra som 42-gradigt vatten. Att sänka ner sin kropp där då i ett badkar eller en naturlig vulkanisk källa som de ju faktiskt också har då. Och det finns ett buddhistiskt ordspråk också som säger att den som badar befrias från 7 sjukdomar och begåvas med 7 välsignelser. Och att man stiger ur badet som en bättre människa. Men jag vet inte om det bara är 42-gradigt vatten eller om det funkar även här då i 12-15 grader eller vad det nu kan vara.
Ju kallare desto bättre, ja. Eller hur Maria? Ja,
absolut. Men det är också så faktiskt, som jag har tänkt mycket också, att när jag hade den här känslan av att nu är jag människa igen.
Mm.
De orden har kommit till mig när jag har badat.
Mm.
Att det liksom är en, jag brukar kalla det för kontroll allt i lite, som en omstart. Mm. Nu är jag människa igen.
Ja.
Mm. Mm.
Så fint. Tack.
Jag tycker det är häftigt också. En gång var jag så arg när jag var ung vuxen. Och så tog jag en äldre kompis med mig ner till sjön. Och så kastade oss ner i sjön. Och så skrek vi under vattnet. Ingen hörde någonting. Känslorna fick flöda. Och kom upp och kände mig mycket lättare.
Mm.
Vattnet bar.
Nu vänder vi våra öron mot Jokkmokk och Sierra utanför Jokkmokk. Där vi har vattnet Pola. Du är norr om polcirkeln, berättade du också tidigare, Lisa Henkow från Naturmorgon, som är med oss här.
Ja, det blir nätt och jämnt. Lite mörkt på nätterna. Så pass norr om polcirkeln är det. Och soligt är den just nu. Och jag vänder mig mot Elin Teilus, samisk sångerska-artist, som också har en stark relation till vattnet. Berätta.
Ja, för mig och så är ju vattnet, hon är ju ett levande väsen. Och hon är en del av min mor, av jorden. Och hon är ju ett av de elementen som vi får lov att leva nära och känna och få, precis som det har sagts tidigare, liv av. Vatten är liv. Hon är som ett blodomlopp som är en del av den här stora cirkeln som vi får vara en del av. Och hon ger ju också liv, alltså, som är sjöarna, fisk och sen när hon förvandlas på vintern när isen lägger sig så blir det färdväg för renarna. Och det är någonting med den här djupa relationen som nästan går bortom relationen, för att vi är del av varandra, precis som Maria sa.
Och där är det också en relation som ska vårdas. Som en kärleksaffär. Där vi och jag tackar för vattnet när jag får ta vatten som ur kallkällan till exempel. Att alltid minnas det, att det är en gåva i det här vardagliga, i det enkla, så ger hon liv, och att vara tacksam för det.
Mm. Har du några speciella ritualer som har med vatten att göra eller praktiker? Finns det något badande?
Ja, men för mig är det när jag är hemma i Utsjö. Vi har en kallkälla där som jag kommer att berätta mer om. Och till henne går jag och hämtar vatten. Och det är alltid för mig en så vacker upplevelse att gå över med spången ner till henne genom skogen och sen få ta del av vattnet, och sen så säger jag tack för vattnet. Och ja, det skulle jag säga är min ritual och enkla ceremoni.
Mm. Ja, det är vackert. Och vad tänker du när vi sitter här nu vid porlande vatten, vid vatten som rör sig, den här rörelsen?
Mm. Jag tänker också att vattnet bär berättelser, och att den här rörelsen, precis som i kallkällan, så är det ju en rörelse. Och det finns ju också vatten under jord. Och allt det här bär också berättelser till oss. Och information. Och det finns en sån skönhet i det, att ingenting är permanent. Och att vi behöver förhålla oss till det. Förhålla oss till rörelsen, vara med i rörelsen och lyssna till den. Och då kan vi samverka på det allra bästa sättet. Och sen att bara få sitta här. Gud, vilken tacksamhet och vilken... ja, nåd det är att få vara här. Att vi får lov att vara här tillsammans. Vattnet och vi. Mm.
Ja, och det glittrar här nedanför. Det är en bäck som slingrar sig fram, eller en jock som slingrar sig fram. Och det blir nästan som en liten, liten ö här ovanför. Och så ser man verkligen de här virvlarna, den här rörelsen. Små vågor som uppstår. Inte av vinden ovanifrån, utan de uppstår underifrån av de här virvlarna i rörelsen i vattnet. Och så glittrar det ordentligt när man vänder blicken mot solen. Och det är också lite vitnande precis där det pålar som mest med stenarna. Och det här är också en slipande rörelse. Vattnet har ju en kärleksaffär med jorden kanske också, med stenarna.
Absolut, det tänker jag. Och i det mötet som vi får vara med om här på jorden, med allt liv som inom oss och i det väldigt, väldigt enkla och så fundamentala livsgivande, och där vattnet är en del av den fantastiska livet som vi är totalt beroende av. Så ja, jag ser mötet där, speciellt mellan solen här och vattnet. Det glittret som uppstår av att vi möts.
Vilken fin beskrivning ni ger av platsen ni är på. Lisa Henkab och Elin Taylors. Och jag tyckte det var så fint också att när Elin kallade kallkällan där i Utsjö för henne. Och det blev liksom bara, det blev så här, ja såklart, det heter ju källa. Så. Och jag ser fram emot att ni ska berätta mer om källa och källor efter klockan 9, då vi just pratar om källor och vad det betyder. Men vi ska tillbaka till det här, de olika världsreligionerna, nämligen islam, och då har vi Sema Ekinci från Malmö nu.
Inom islam är inte vattnet bara en fysisk substans. Det är en symbol för renhet och förnyelse. När jag känner mig turbulent inombords är det något så lugnande med att blicka ut över ett hav, en sjö, ja vatten i alla dess former. Det är något med att veta att det där stilla vattnet också är en del av oss. Vattnets lugn och anpassningsbarhet till naturen är en påminnelse om att vi människor också är det. Vattnets generositet och den grönska som sprider sig i dess närvaro talar även för den rikedom vår generositet bär med sig. Jo, man kan till och med se vattnets cykel från himmel till jord som den andliga resa vi gör i livet. En ständig förnyelse av den vi är och de olika faser vi tar oss igenom i livet. Men att vi alltid återvänder till Gud i den renaste formen möjligt.
Det är så spännande, för alla de här religionerna egentligen pratar om det med rörelsen och renheten och så. Det finns så många krokar som hänger i varandra, tycker jag.
Verkligen, men jag fastnar också för vad hon säger om liksom lugnet och tryggheten i vattnet. För att vi lever i en tid också när vi lätt blir uppvarvade och oreglerade. Vi kan leva i fight or flight 24 timmar om dygnet. Och vatten har ju den förmågan också, att vi kan komma i kontakt med oss själva. Varva ner och liksom gå in i vila. Och där är det också mycket lättare att mötas. Vi är mer sällan konflikter där. Sällan vi plågar oss själva på olika sätt. Alltså att bara det här att försöka hitta tillbaka till kontakten igen och kunna återvända. Förnyelse, tror jag hon sa.
Vi ska faktiskt höra ett utdrag till ur en andakt, men där är det Salim Nayar som läser ur Koranen om hur man tvagar sig inom islam.
Gud säger i Koranen: troende, när ni går till bön, två då ansikte och händerna samt armarna upp till armbågarna, och stryk med de våta händerna över huvudet och två fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner i ett tillstånd av stor rituell orenhet, ska ni rena er genom att skölja hela kroppen. Sen säger han: Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men han vill rena er och fullkomna sin nåd mot er. Kanske känner ni tacksamhet.
Det här var ju precis då, handlade om tagningen innan bön, och det finns också regler för när man ska tvaga sig inom islam. Och det är som sagt inför bönen, oavsett om den är obligatorisk eller frivillig. Och man måste tvaga sig innan man går runt Kaaba i Mekka när man gör sin pilgrimsfärd. Och man måste tvaga sig innan man rör Koranen. Och det tycker jag är en fin koppling mellan en helig bok och vatten också.
Där har vi verkligen också det här med helhet som någonting avskilt och någonting väldigt liksom värdefullt. Och för att närma oss så kan vi behöva göra saker innan. Alltså för att gå in i ett annat tillstånd. Mm. Vi behöver det. Ibland kan människor säga, ja men Gud är överallt. Jo, men vad ska jag göra med det, min vardag, med allt vad den har? Jag behöver liksom bryta ner det på ett sätt där det kan jobba med mig. Och att då få tvaga sig innan bönen och gå in i det här tillståndet. Ja, jag tror att det är så viktigt.
Mm. Vi ska också höra Nike Sniders berätta om att man inom den judiska traditionen, att man också där har regler för tvagning.
Den judiska lagen halacha stipulerar att man ska tvätta sina händer före en måltid. Traditionen heter netilat yadayim på hebreiska, vilket kort och gott betyder handtvätt. Men ritualen har också ett äldre namn, mayim rishonim, som betyder de första vattnen. Vi kan läsa om reglerna för handtvätt i Talmud, och den bokstavliga renheten har också sällskap av en mer abstrakt. Den som följer detta påbud blir rituellt ren. Den rabbinska traditionen talar också om en andra handtvätt, den efter en måltid. Den kallas för mayim acharonim, eller de efterkommande vattnen. Och det är nu det blir intressant på riktigt. Talmud säger oss att handtvätten efter en måltid är viktig för att tvätta bort Sodoms salt från våra händer. Hos vissa judiska grupper lever traditionen kvar som ett symboliskt skvättande av vatten över fingertopparna. För det viktigaste för oss är att inte få Sodoms salt i ögonen. Andra traditioner tvättar händerna grundligen, och somliga gör endast detta vid högtider.
Sodoms salt, vad är det? Det låter bibliskt.
Ja, det är det också. Nej, men det handlar ju om Sodom och Gomorra, platser där människor levde på ett gränslöst och ohållbart sätt. Ingen medkänsla med utsatta, etc. Och det berättas då att Lot, en man, hans fru, suktade liksom ända tillbaka till en livsstil som inte höll för alla, och då blev hon till salt. Och då är det en symbol då för liksom ett sätt att leva där vi liksom inte är på spår. Mm. Som inte blir bra för alla.
Mm. Finns det någon motsvarande tvagningsceremoni egentligen i den kristna traditionen?
Ja, Jesus går lite emot det där och pekar mycket inåt att det är något som sker i det inre. Men i katolska kyrkan och i vissa sammanhang, också andra, så kan man se hur prästens händer tvättas i samband med nattvarden. Alltså inför då att ta i brödet. Så att det finns, men inte så mycket i Nya testamentet på det sättet.
Nej, men Jesus tvagade ju lärjungarnas fötter.
Exakt.
På skärtorsdagen innan sista måltiden där.
Ja, och där blir tvagningen då ett sätt att uttrycka barmhärtighet. Alltså han sänker sig, inte en person som är högst upp i en hierarki, utan han går rakt motsatt och liksom visar att den som är liten är stor och den som ger åt andra är rik. Så att där blir renhet på ett lite annat sätt.
Are Norrhova och Marianne Greip från en brygga vid Helgasjön utanför Växjö. Och från morgonens direktsändning med temat Det heliga vattnet. Och efter nyheterna så fortsätter den här återutsändningen och då så finns källan i centrum. Nu är klockan 11.
Här är Ekot. Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det förslaget har S-kongressen röstat igenom trots att partistyrelsen var emot det. Som ett första steg vill partiet att resor för unga ska vara gratis på kvällar, helger och lov. I Schweiz är läget kring den förstörda byn Blatten i Alperna fortfarande mycket osäkert och militären har fortfarande inte kunnat börja röja efter det väldiga glaciärraset igår eftersom risken för översvämning är stor.
Wir behalten den Worst Case auch jetzt weiterhin im Auge, aber wie gesagt, wir hoffen, dass...
Ja, den lokala politikern Franziska Biner sa på en presskonferens på torsdagskvällen att man fortfarande är beredda på att det värsta kan hända, men man hoppas på motsatsen. Den stora faran just nu efter det stora glaciärraset igår som begravde stora delar av den tack och lov evakuerade och nu i stort sett förstörda byn Blatten är att floden som i vanliga fall rinner genom byn blockerats. Vattnet bildar därför en allt större sjö som man tror kommer nå över rasmassorna under natten eller tidigt imorgon bitti. Frågan är då hur mycket rasmassor vattnet för med sig längre ner i dalen och om det kan hota ytterligare byar där. Men myndigheterna är ändå försiktigt optimistiska.
Auch die neuesten Simulationen zeigen uns hier eigentlich keinen Bedarf auf.
De senaste simuleringarna som gjorts visar att det för tillfället inte finns något behov av ytterligare evakueringar än de vi redan gjort, säger räddningsledaren Christian Stoder. Sökandet efter den saknade personen, en 64-årig man från Blatten, har tills vidare avbrutits. Daniel Alling, Berlin.
Och så gäller det tullarna som USA under president Trump infört på varor som importeras till USA. Igår stoppades tullarna av en federal domstol som menade att Trump överskridit sina befogenheter när han införde dem. Men nu har en appellationsdomstol beslutat att tullarna tillfälligt får fortsätta att gälla medan rättsprocessen kring det här pågår. Och så ska vi till Storbritannien där en man idag åtalades för att ha kört in i en folkmassa i Liverpool i måndags. Han åtalas för 7 olika brott, säger åklagaren Sarah Hammond.
Of dangerous driving, causing grievous bodily harm with intent, wounding with intent to cause grievous bodily harm, and attempting to cause grievous bodily harm with intent.
6 fall av olika typer av misshandel och orsakande av kroppsskada och 1 fall av vårdslöshet i trafik. Enligt polisens uppgifter idag var det sammanlagt 79 personer mellan 9 och 78 år som skadades när den svarta Ford Galaxyn brakade in i folkmassan i måndags. 7 personer är kvar på sjukhus och återhämtar sig. 53-åringen som ställts inför domstol redan imorgon fredag beskrivs i brittiska medier som en lokal affärsman som bor med sina 3 barn i ett hus i Liverpool. Polisen har inte presenterat några motiv. Det återkommer vi till, sa Jenny Sims från Liverpool-polisen.
When we are able to, we will provide further information.
Pontus Mattsson, London.
Idag är det veterandagen och då uppmärksammar svenskar som deltagit i fredsbevarande insatser runt om i världen. I Göteborg fick Mikael Borggren medalj av kronprinsessan Victoria.
Jag blir väldigt glad och det är ett sätt att styrka det här att vi gör ett bra jobb och så vidare utomlands.
Under ceremonin på torsdagen på veterandagen delas hedersmedaljer ut till de som tjänstgjort i fredsbevarande och humanitära insatser världen över.
Man är ju bara som person en pusselbit och Sverige säger ju ett bra arbete och till exempel som ett land som Kambodja som jag var 92 som hade oerhört jobbigt och jag sa till några av de här som jag arbetar med att vänta ni en dag så blir det ett jättefint land med turism och så vidare och det ser man idag. Det är också ett exempel.
Det är inte bara militärer som hyllas på veterandagen. Även civila yrkeskategorier finns bland de som uppmärksammas av Försvarsmakten.
Det känns lite högtidligt och lite fint och en uppskattning för det jag har gjort när jag varit ute.
Birgitta Nilsdotter från Halmstad hyllades bland annat för sina insatser som medicinsk sekreterare på fältsjukhus. Och med sina 10 års erfarenhet av tjänstgöring utomlands hedrades hon för andra gången.
Men jag har fått en jetong tidigare för mina insatser i Libanon. Idag var det ju för Somalia och Saudiarabien.
Reporter här, det var Teddy Paunkoski och Roger Udin, P4. Vädret imorgon får landet södra och mellersta delar molnigt och tidvis regn som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån. Temperatur 13-18 grader. Det här var Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Här och nu fortsätter vi återutsändningen av morgonens andliga gökotta. Marianne Greip och prästen och meditationsläraren Are Norrhava finns vid en brygga vid Helgasjön utanför Växjö.
Och temat är som sagt det heliga vattnet. Vi har också med oss Lisa Henkov som till vardags är reporter i Naturmorgon som är i Sierre utanför Jokkmokk tillsammans med sin gäst sångerskan Elin Taylus. Och vi skiftar lite grann. Vi var inne på de 5 världsreligionerna tidigare och beskrev vattnets betydelse inom religioner och livsåskådningar. Men nu är det källan vi kommer att fokusera på framförallt som vatten. Vad tänker du på när man, alltså källa?
Tänker just att källor har jag sett när jag har rest runt världen. Ofta i olika religioner och också utanför religionerna. Speciella platser för människor. Man märker att det här är platsen man kommer till. Och man beter sig inte hur som helst där. Man närmar sig med vördnad. Och att det liksom är någonting som alla tycks ha upptäckt över hela planeten. Det här är heligt.
Ja. Och det här med att vattnet springer fram naturligt liksom ur jorden, det är också någonting fantastiskt.
Du nämnde ju det med mandéerna där, att det ska vara levande och rörligt vatten. Men det är också en sån här gemensam nämnare, att det ska vara verkligen levande vatten, alltså som är i rörelse. Det är liksom därifrån det kommer det här med att vi har dopfunt. Ordet funt som fuente på spanska eller fountain på engelska betyder ju källa. Så att dopfunten då, som är liksom den här stora kan man ett stenblock eller ett konstverk med en skål i, det är ju att man har flyttat in källan i kyrkan. Dopkällan betyder dopfunt. Så att jag menar, det har ju förändrats i Sverige redan innan det kristnades, så var källorna speciella.
Men du, var kommer vattnet från idag då? Till dopfuntarna?
Från kranen?
Nej. Ja,
jo, det är väldigt luthersk sak
att säga. Vatten.
Ja, men du vet, i Svenska kyrkan har man också en historia gjort upp med vidskep och sådär. Det kan finnas en känslighet för att just det här vattnet, eller så här måste man göra. Alltså, nej, det var verkligen rent vatten, rörligt vatten som Jesus höll på med. Och vi får inte komplicera det. Å andra sidan har vi människor också ett behov av sinnlighet och skönhet och... Jag nämnde i min familj så åkte man och hämtade levande vatten precis innan hemmadopet i Norrhavre från den här bäcken. Så att det är både och där, tror jag.
Och jag tänker också att vatten, nu pratar du om den kristna traditionen, jag tänker också på fornnordiska mytologin och sådär. Där finns ju vatten med många gudar som styr över vatten och floder och sjöar och... Och det var också platser där gudar och jättar och andra väsen möts och interagerar på vattnet. Det är lite spännande tycker jag. Och så har vi då en njord som är kopplad till havet och vindarna. Och Rane, gudinnan, som är liksom personifierad personifierar havet. Så har vi ju Näcken också. Mm. Men det jag tycker är lite spännande också det är att vi hittar en källa i den fornnordiska mytologin, nämligen Urds källa. Och det var en källa till visdom och öde. Och vid den här Urdarbrunnen så bodde nonorna, tre stycken, Urd, Verdandi och Skuld. Och de öste varje dag ur Urdarbrunnen på den stora asken Yggdrasil, alltså världsträdet då, som för att det inte skulle vissna så öste de. Och det finns en liten vers i den poetiska Eddan, kan inte du läsa den?
Mm, gärna. En ask vet jag stå